Vi ska gå till Romarbrevets tredje kapitel för att bekanta oss med ytterligare en aspekt av syndafallet, och en väldigt viktig sådan, kanske egentligen den allra viktigaste, innan vi sedan sätter ihop vår kunskap om syndafallet för att liksom förstå vad tro är. Romarbrevet 3:23. Alla har vi ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Det Paulus säger här, det är att i syndafallet förlorade människan någonting som kallas för härligheten från Gud. En viktig egenskap. Och det är egentligen den som gör det nödvändigt att Gud griper in i våra liv och på nytt gör oss rättfärdiga. Den här härligheten från Gud, det är en viktig sak. Och Bibeln talar mycket om Guds härlighet. Det hebreiska ordet som är översatt med Guds härlighet eller Guds ära, som det också heter på många ställen, det är egentligen ett ord som betyder tyd. Guds tyd. Så att det här är något väldigt centralt, ett centralt bibliskt tema. Om du ser det julevangeliet, Lukas andra kapitel, hur det gick för herdarna mitt i natten. När det kommer en ängel och uppenbarar sig utan föregående varning. Det står så här. I samma nejd vore då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa till dem, var inte förskräckta, se jag båda är en stor glädje som skall vederfaras allt folket. Herrens härlighet kringstrålade dem, och de blev mycket förskräckta. Och så skulle det kanske bli med oss också. Det är ju ett vittnesbörd från många texter i Bibeln om att när människor plötsligt konfronteras med ska vi säga, den här utstrålningen från Gud själv, så blir människor rädda. Många änglar som har uppenbarat sig för människor har fått säga, var inte förskräckta, det första de säger. För att annars så finns det nästan ingen dialog möjligt. Och det här nu som ängeln utstrålar, denna härlighet ifrån Gud. Den handlar för det första om rättfärdighet och för det andra om auktoritet. Annars tror jag inte människorna skulle bli rädda, men rättfärdigheten och auktoriteten så lyser fram väldigt starkt i denna härlighet. Och om du går till Lukas 9 kapitel så kommer vi upp på förklaringsberget. Vi får återigen en bild av vilken fantastisk egenskap denna härligheten från Gud tycks vara. 28 vers. Vid pass 8 dagar efter det att han hade talat detta tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att be. Och under det att han bad blev hans ansikte förvandlat och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män stod där och samtalade med honom, och dessa var Mose och Elia. Det visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, vilken han skulle fullborda i Jerusalem. Men Petrus och de som var med honom vore förtyngda av sömn. Då de sedan vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod hos honom. När så dessa skulle skiljas ifrån honom sa Petrus till Jesus, Mästare, här är oss gott att vara. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Han visste nämligen inte vad han sa. Medan han så talade kom en sky och överskyggde den. Och det blev förskräckta när de kom in i skyn. Och ur skyn kom en röst som sade, den är min son, den utvalde, hör honom. Och i detsamma som rösten kom, fann de Jesus vara där alena. Och de förteg detta och omtalade inte för någon på den tiden något av vad de hade sett. Ja, de får se Jesus i hans härlighet. Och de får se Mose och Elia i härlighet. Under det att han bad blev hans ansikte förvandlat och hans kläder blev skinande vita. Och sen kommer Guds härlighetsmoln, den här molnskyn som hade gått före Israels folk inom öknen. Den molnsky som så småningom skulle lyfta lärjungarna ur, nej, Jesus ur lärjungarnas åsyn, så ska det vara. Och den molnsky på vilken Jesus också kommer att komma tillbaka. Det härlighetsmoln som uppfyllde templet när det var nybyggt så att prästerna inte kunde vistas där inne. Och ut ur detta moln talar Fadern själv: den är min älskade son. Och lärjungarna blir förskräckta. Först blir de så sömniga så de slocknar av. Och sen när de vaknar så vet de inte vad de säger. Och sen kommer molnskyn och sänker sig över dem, och då blir de alldeles förskräckta. Det måste ha varit en häftig upplevelse för att tala nusvenska det här. Och detta vill jag ta fram för att liksom vi ska förstå att detta hade människan före syndafallet. Och det är viktigt för oss att se det, att vi saknar, den fallna människan saknar något viktigt i sitt liv. Och detta något som hon saknar, det måste vi också på något sätt känna av att vi saknar. Jag menar, tar man bort lungorna ur kroppen så nog märker man att lungorna fattas, inte sant? Eller om vi tar bort hjärnan så nog märks det. Om vi tar bort härligheten ifrån en färdigskapad människa, så ska det också märkas på något sätt att man lider brist på härlighet. Och därför så är det så viktigt att förstå att denna härlighet är en gudomlig egenskap. Och när människan saknar den, så är det inte ett tillstånd som går oförmärkt förbi. Det heter ju om Jesus i den här Kristushymnen i Filipperbrevet 2. Jag kan slå upp och läsa det. Femte versen. Var då till sinnet som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått att vara så som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på kors. Därför har också Gud upphöjt honom överallt. Han kom i tjänare skepnad. I grekiska han står egentligen i slavens gestalt. Han såg ut som en slav. Och den fallna människan beskrivs som en slav under synd. Han har varit frestad i allt, liksom vi läste igår, men utan synd. Och han hade lagt av sin Guds skepnad. Han var till i Guds skepnad, men räknade inte det som en förmån som man skulle hålla fast vid till varje pris, utan han la av härligheten och kom hit. Lärjungarna får se honom på förklaringsberget i sin härlighet, men eljest så är den härligheten fördold för människor. Johannes skriver: vi såg hans härlighet lika som en enfödd sons härlighet från sin far, och han var full av nåd. Men den härligheten var synlig på förklaringsberget. I övrigt så såg man den bara, man anade den i den nåd som hela tiden utgick ifrån Jesus och den sanning som han talade och verkade. Och det här, det har alltså människan förlorat. Hur känns det att sakna härlighet? Ja, då får vi gå till första Mosebok igen. Till tredje kapitlet. Eller rättare sagt, vi börjar med andra kapitlet. Sista versen där. 25 vers. Och mannen och hans hustru vore båda nakna och blygdes icke för varandra. Det var före syndafallet det. Och efter syndafallet, 7 versen, då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring. Först var de nakna, men det gjorde ingenting. Och sen var de nakna, och det var det outhärdligaste de kunde tänka sig. Först så skämdes man inte alls, och sen skämdes man ögonen ur sig. Och det är, tycker jag, en intressant beskrivning. Bättre än jag har läst i någon psykologibok. Jag har ändå läst några stycken. Det talar om för oss att den fallna människans naturtillstånd är ett tillstånd av skam, vanära, föraktlighet, blygsel, fördömelse. Vi brukar ju ofta säga så här, ja, mindervärdeskänslor och sånt här. Det uppkommer genom att man har haft tråkiga föräldrar och så här lite tjorvigt i barndomen och så. Men Bibeln vet bättre besked. Den talar om för oss, det här tillhör syndafallet. Det kan bättras på av en ovis uppfostran. Men det är ändå någonting som varje människa har att kämpa med i sin köttsliga natur. Därför att det bär vi med oss sen syndafallet. Skyll inte allt på pappa och mamma, är du snäll. Utan skyll lite grann på Adam om du ska skylla på någon. Därför att det är där det kommer ifrån. Människan hade före syndafallet en härlighet. Men efter syndafallet hade människan inte längre någon härlighet. Och upplevde detta tillstånd som en outhärdlig skam och vanära. Vi kan se ett intressant uttryck för denna Guds härlighet. Om vi går till andra Moseboks tredje kapitel. För det är ju där som Gud skickar Mose. När han uppenbarar sig i den brinnande busken. Han skickar Mose tillbaka till Egypten för att hämta ut Israels barn. Vi börjar läsa i 13 vers. Då sa Mose till Gud. När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem. Edra fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Guds namn, det är inte bara en bokstavskombination som man kan använda för att ropa på honom. Utan Guds namn utsäger Guds viktigaste egenskap. Jesus skulle heta Jesus därför att ordet Jesha betyder frälsare. Och ängeln säger till Josef att du ska ge honom namnet Jesus ty han ska frälsa sitt folk. Så det här namnet, det är alltid något intressant. Det säger någonting om den som namnet tillhör. Och när nu Gud ska beskriva sin viktigaste egenskap, den som vi får så att säga identifiera med den här härligheten, med Guds tyngd, så säger Gud att han heter Jag är den jag är. Ett sånt intressant namn. Det betyder att Gud är alltid densamma. Du kan prisa Gud livet igenom och Gud är densamma. Du kan häda honom från ditt första andetag till ditt sista och Gud är ändå densamma. Han är den han är. Han går inte att påverka. Du kan inte ändra på Gud. Gud är god. Punkt och slut. Och det är han vad du än hittar på. Han är ändå densamma. Och det där är ju intressant för det där är ju inte vi. Vi antar att vi plötsligt utser just dig till att vinna Eurovisionsförslagen eller någonting och vi sätter dig på en plattform och det står om det i alla tidningar och folk ska ha din autograf och du kommer och alla prisar och jublar och klappar i händer och blir jätteglada så fort du visar näsan innanför dörrarna i stort sett. Vad kommer att hända med dig? Ja, om du är en vaken person så kommer du att kämpa emot högmod. Om du inte är vaken så bara tar det makten över dig. Men du undgår inte att reagera på det människorna gör. Eller omvänt. Vi arresterar dig. Vi sätter dig i fångläget. Spottar dig i ansiktet. Kör ström genom fingrarna på dig. Och på olika sätt förödmjukar dig. Förnedrar dig. Klär av dig allt som är ditt eget. Rakar håret av dig och sätter på dig några läskiga fångkläder och så här. Vad händer med dig? Ja, du undgår inte att reagera. Du är inte densamma som du var förut när du satt på en välbetald post som byrådirektör. Vi är inte den vi är, utan vi är påverkbara. Vi är hela tiden beroende av hur vi blir bemötta. Och det är inte Gud. När människan förlorade härligheten från Gud, så förlorade hon den här fasta identiteten som Gud har. Det var något väldigt värdefullt som människan tappade bort. Istället blir människan hela tiden oklar på vem hon själv är. Hela tiden så har människor ett behov av att gå omkring och kolla med sin omgivning. Ni tycker väl om mig och ni beundrar väl mig och ni tycker väl jag är störst, bäst och vackrast. Ni vill väl ha mig. Och så här. Vi har ju naturligtvis utvecklat väldigt fina tekniker för att göra den här kontrollen. Men alla går omkring och gör den mer eller mindre öppet, mer eller mindre förtäckt. Vi har ett behov av det här. Vi har så svårt att tänka oss att plötsligt bli förkastade av vår omgivning. Man är med i en grupp eller en gemenskap och så plötsligt så säger de andra att nej, du får inte vara med här. Och då är det inte bara så att man tar rock och hatt och går, utan man känner också att ohjälp, de vill inte ha mig. Man upplever direkt att det här säger någonting om mitt värde. Gud däremot, som är den han är, han har ett absolut värde. Ett värde som inte åker upp när det är högkonjunktur och åker ner när det är lågkonjunktur, utan ett värde som inte kan flyttas på och inte kan förändras. Men människans värde är hela tiden förändrat. Vi har försökt med olika konventioner och mötesbeslut och FN-organ och sånt här att skapa ett fast människovärde och ge uttryck för de mänskliga rättigheterna som det heter. Men det är ju inget bibliskt uttryck. Bibeln talar inte om några mänskliga rättigheter. Den talar bara om nåd. Därför att om vi skulle bli behandlade så som rätt vore, då gällde inte många mänskliga rättigheter. Utan det är ett humanistiskt begrepp. Ett försök att liksom skapa en absolut nivå där människan kan finnas och slippa att åka hiss upp och ner så här som människan normalt gör. Därför att människan kastas mellan ett tillstånd av, ska vi säga, självförtroende, människovärde, kanske till och med högmod. Och så rätt vad det är så åker hissen ner i botten och då är man istället nere i källan. Och där står det på dörren missmod, försagdhet, depression, föraktlighet. Du har gjort bort dig. Du får inte vara med här. Det är ingen idé. Stick. Håll dig undan. Du är ensam. Du är inget att ha. Vi vill inte veta av dig. Du kan välja själv vad som kan få stå på den där dörren i olika sammanhang. Men mellan de här nivåerna tenderar människor att pendla upp och ner. Och orsaken till detta är att människan har inget fast värde. Inte så som Gud har. Och inte så som människan hade före syndafallet. Alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. När ängeln kommer där framför herdarna och utstrålar sin oerhörda auktoritet och sin rättfärdighet, då är det en självklar bild av att den här ängeln kan man inte få förakta sig själv genom att spotta honom i ansiktet så som man kan med oss, utan han vet att han är den han är, eller rättare sagt, han företräder den som är den han är. Det har nu fått med sig en rad konsekvenser i våra liv. Vi ska gå till Galaterbrevets 5:e kapitel och se på den 6:e versen. Galaterbrevet 5:6. Ty i Kristus Jesus betyder det ingenting huruvida någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Här tar Paulus upp en väldigt viktig fråga, nämligen vad det är för krafter i våra liv som driver oss att göra det vi gör. Han talar om en tro som är verksam genom kärlek. Människor som är uppfyllda av tro och som av kärlek drivs att göra det de gör. Och du vet hur det står i första Korinthierbrevet 13. Där Paulus undervisar om kärleken. Från början. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd och till fastiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek, så var detta mig till ingenting. Allt är meningslöst om det inte är kärleken som driver mig. Men nu den fallna människan, som hela tiden är osäker på vem hon själv är. Hon drivs inte av kärlek, utan drivs av något annat. Och detta kommer så väl fram i syndafallsberättelsen. När det står att det blir varse att det var nakna och det fäste ihop fikonlöv och bund omkring sig. Fikonlövet, det tycker jag är en sån intressant företeelse. Fikonlövet. För människan upplever plötsligt, hjälp, jag saknar min viktigaste egenskap, härligheten från Gud. Här står jag utan en tro på kroppen, och det var ganska förskräckligt hur jag ser ut. Och människan börjar omedelbart i detta outhärdliga tillstånd att leta efter någonting att skyla sig med. Och det sysslar människor med än idag, med oförminskad styrka. Har man blivit av med härligheten från Gud, så måste man ha en annan härlighet att skylla sig med. Och det finns ju gott om sådana härligheter. Vi kan göra karriär. Man får en bättre titel än någon annan i grannskapet. Man kanske kan bli adlad eller bli på någon orden. Eller vi kanske kan gå med i något hemligt sällskap. Eller man kanske kan på något sätt utmärka sig framför alla andra. Jag brukar i sammanhanget rekommendera den som vill ge sig ut på framgångsrik fikonlövsjakt att börja med att inhandla Guinness rekordbok. Måhända kan du där upptäcka någon bransch som ännu inte exploaterats till fullo. Du kanske kan slå världsrekord i pajkastning eller i att stå på en hand och ropa kuckeliku, eller jag vet inte vad du kan hitta på, men det finns ju alltid något som gör att det blir något särskilt med dig. Och då får du ett värde, och det är det hela går ut på. Detta driver människan framåt efter syndafallet. Längtan efter ett värde. Längtan efter ett existensberättigande. Längtan efter ett erkännande. Längtan efter ett fikonlöv att skyla sin nakenhet och skam med. Och det kan ju, behöver ju inte vara karriär, och det behöver ju inte vara Guinness rekordbok med alla dess mer eller mindre bizarra rekord av olika slag. Utan vi kan ju tänka oss något annat, att ja, rikedom till exempel. Eller du kanske börjar samla på några pryttlar av något slag. Du kanske börjar samla medaljonger eller diamanter eller ja, jag vet inte riktigt vad du kan hitta på. Antikviteter. Eller du kanske börjar samla på upplevelser eller på resor eller på något annat. Eller du kanske istället vill lyckas med någonting. Framgång är ju ett underbart fikonlöv. Du förutsätter dig att du ska lyckas med det ena eller andra projektet. Du ska lyckas i församlingen, eller du ska lyckas med ditt familjeliv, eller du ska lyckas med det ena eller det andra, därför att det ger dig ett speciellt värde. Så att världen är full av fikonlöv, om du inte visste det förut. Och jag skulle önska jag kunde säga att vi som kristna var lösa från det här. Men det är vi ju inte. Och det är lite allvarligt det här. Det är för att det här är egentligen syndafallets djupaste skada. i människolivet. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, vi kan uttrycka det så här, de var missnöjda med att bara återspegla Guds härlighet, utan de ville ha frukten för att få en egen, för att kunna sköta firman själv, som vi sa förra tiden. En egen härlighet, att lyckas med någonting själva, att inte bara vara en Guds avbild, utan att vara något i sig själv. Och när man på det sättet skaffade sig förutsättningarna för att bli något i sig själv, så tog Gud bort sin härlighet. Och människan blev naken och blev bunden vid tvånget att söka sig en ersättning för den härlighet som gick förlorad. Och detta är drivfjädern och motivationen till nästan allt vad människor gör. Att hitta ett nytt fikonlöv. Och vi förstår, på detta sättet kan vi inte leva vidare och samtidigt förvänta att Gud ska lägga in sin tro i våra liv. Utan istället är det så här, att om Gud ska kunna lägga in tro i våra liv, så måste det ske till priset av att vi ger upp detta sätt att leva, och att vi gör det ifrån grund. Och därför är inte minst Nya testamentet full med berättelser av hur mycket lättare det var för Jesus att frälsa prostituerade som hade misslyckats på alla plan och nivåer, än det var att frälsa fariseer som hade lyckats. För det ligger i Guds frälsningsplan: vi måste göra bort oss så grundligt att vi slutar att jaga fikonlöv. Dessförinnan är det svårt till och med för Gud att göra något med oss. Vi måste själva komma fram till detta, att det här är någonting jag av hela mitt hjärta önskar överge. Och när vi önskar det, då kan Gud omedelbart vara där och göra fantastiska ting. Men dessförinnan är det så väldigt stängt. Vi ska gå till en text i Nya testamentet, i Första Korinthierbrevet 1, där vi ska börja läsa i 26 versen. Ty betänker, mina bröder, hur det var vid er kallelse. Inte många som var visa efter köttet blev kallade, inte många mäktiga, inte många av förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud, ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. För att så ska ske som det är skrivet: den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Här talas det om att Gud har utvalt de människor som ingenting är. De som har misslyckats kapitalt i sitt fikonlövsjagande, de står Guds hjärta särskilt nära. De är speciellt användbara för Gud. De är han ute efter. Och då tänker vi så här: ja visst, då skulle det ju bara vara så här, va, att när man har misslyckats, eller man känner sig misslyckad, så vips är Gud där och så börjar saker att hända. Nej, riktigt så enkelt är det inte. Men vi vet att det finns massor av människor i våra församlingar som dignar under självfördömelse, och som ständigt och jämnt måste tala om för alla som vill höra på hur dåliga de är. Och de håller på så där år ut och år in. Det kan hålla på i årtionden. Och man undrar, stämmer då det här? De skulle ju vara utvalda av Gud. Det skulle ju hända något i deras liv. Det skulle ju rulla igång på allvar. Vips, man hamnar i det här läget, så skulle Gud vara där och dra igång. Nej, du förstår, när vi går omkring och säger usch, jag är så dålig, så står det mellan raderna: jag skulle vilja att jag var bra. Eller hur? Jag skulle vilja ha ett fikonlöv, men jag har tyvärr inget. Och det Paulus försöker tala om här, det är att det, man kan komma till det stadiet då man säger: nu lägger jag av.
Nu struntar jag i fikonlövet. Tror ni? Jag struntar i fikonlövet. Det här är, det är bara strunt. Det är inget att jaga efter. För det vågar jag nog säga. Att om du verkligen vill satsa ditt liv på någonting som bara ska leda till strunt, så satsa helhjärtat på fikonlöv. Jag har som läkare sett åtskilliga människor ligga för döden och summera sitt liv. Och noterat hur ångestskapande det är när man ligger på sitt yttersta och tänka tillbaka på allt strunt man har gjort. Det är ofta inte de stora förskräckliga synderna och de stora kriserna och katastroferna, utan väldigt ofta är det här att man plötsligt ser hur futtigt det var alltsammans. Hur futtigt det var. Jag satsade mina stackars fattiga år på strunt. Jaga fikon du. Försöka bli något. När man i alla fall till sist blir av med alltsammans. En sån åsna jag varit. Och det kan vara en oerhört ångestskapande upplevelse. När plötsligt så här ridån dras bort. Därför att det är ju vår blindhet som gör att vi så helhjärtat kan satsa på våra fikonlöv årtionde efter årtionde. Och mena oss därmed uträtta något. Men ofta när så att säga, man ställs inför dödens realitet. Då ser man det man inte såg förut. Nämligen att allt var förfänglighet och ett jagande. Och Paulus han talar nu om att det roliga i kristenlivet, det börjar på allvar när man har fått ge upp fikonlövsjakt. Och det spelar kanske inte så hemskt stor roll på vilket sätt du ger upp den. Du kanske bara kan komma till den insikten när du går igenom ditt liv idag. Att det och det och detta är i mitt liv, om jag ska vara ärlig mot mig själv, inget annat än fikonlövsjakt. De och de ambitionerna och de framtidsplanerna. Ja visst, jag säger ju till mig själv och till alla som vill höra på att det är för mänsklighetens skull. Men om det inte hade någon fikonlöseffekt så skulle jag sluta direkt. Ja men gör det då. Ju förr dess bättre. Anropa Gud om hjälp, bara lägg ner allt sånt. Därför att det när du kommer till den nollställningen, det är då Gud kan göra så mycket i ditt liv. Och det är så viktigt att vi får se att det här har sitt ursprung i människans önskan efter en härlighet som är frikopplad ifrån Guds härlighet. Ett oberoende, en självständighet att vara någonting i sig själv. Och det står här, han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Det finns inget utrymme för vårt beröm. Äran och makten tillhör vår Gud och land, men inte oss. Och som vi läste förra timmen, Jesus säger till fariserna, hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra? Där har du fromma fikonlövsjagare. Och Jesus säger, det är omöjligt för er att komma till tro. Att ta emot tro ifrån Gud är omöjligt så länge vi är på jakt efter fikonlöv. En egen härlighet. Istället för att leva för att förhärliga Gud. Det där går aldrig att blanda ihop. Du kan inte leva för att förhärliga dig själv och liksom tänka att ja, så förhärligar jag Gud också. Eller rättare sagt, vi brukar tänka så här. Gud får 97%, så får jag lite provision på resten. Eller det finns något som jag brukar kalla för 105%are. Det är de som lägger på ett extra kol. Så att utfallet av alla deras gärningar ska bli 105% och så ger de Gud 100% och behåller 5% för sig själva. Det finns många sätt att lura sig själv i den här branschen. Men med andens hjälp måste vi börja att söka avslöjande till våra liv. Vad är det egentligen vi satsar på? Vad är det som driver mig framåt? Är det kärlek? Och nu menar jag inte den översvallande här lite sentimentala känslan. Utan du kan ställa din fråga så här själv. Har jag rena motiv för det jag gör? Har jag rena motiv för det jag gör? Eller är jag ändå ute efter egen vinning av något slag? Du vet som Paulus skriver i första Timoteusbrevet 6:e kapitel. Det här om gudsfruktan som ska leda till vinning. Om någon får kunna främmande läror och inte håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord,
och till den lära som har gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fast han inte förstår, utan är så som från vettet till sitt begär efter disputerande och ordstrid, i vilka våra avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen, människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi kan inte ta med oss vinstintresset in i vår gudsfruktan utan att den lider obotlig skada tills vi kapitulerar. Och här är ett stycke ärlighet mot sig själv så dyrbart och så värdefullt. Att vi får säga till den helige ande, du får komma in och avslöja vad det är som driver mig framåt. Du får avslöja mina motiv. Hur mycket satsar jag på fikon? Och det kan du lätt se i ditt liv. Därför att ju mer vi satsar på fikonlöv, desto mer sårbara blir vi. Fikonlövet är ju en symbol för vår prestige. Och det är ju prestige både att lida av högmod ena dagen, men också att lida av missmod den andra. Det vi läste nyss om i första Korinthierbrevet 1, det är den prestigelösa människan. Den som kanske ingenting är, men som heller inte frågar efter att bli något i världens ögon. Och dit vill Gud föra oss. Och varför vill han det? Jo, därför att då är vi inte sårbara längre. Vi försöker alltid att skydda vår sårbarhet emot andra människors intrång genom att bygga upp en mur av fikonlöv omkring oss. Jag vill lyckas med det, och jag vill klara detta, och jag vill äga det här och så vidare. Så kommer inte människors onda tankar och elaka omdömen och skadande. Pytsat. Ju mer du får, desto mer har du att försvara. Och den vägen, den funkar inte. Därför Gud själv har stängt. Utan ju fler fikonlöv du hänger på dig, desto sårbarare blir du. Att vara oåtkomlig för världens ondska, det handlar om att inte längre överhuvudtaget fråga efter några fikonlöv. Därför att då kan Gud bekänna sig till dig på ett nytt sätt. Och du kan få ha Gud som din starkhet, som din lovsång, som din rättfärdighet, som din vishet, som hela din identitet. Det spelar ingen roll vad människor säger om mig, för jag vet vad Gud har sagt om mig. Och det väger tyngre. Men för att du ska komma till den punkten måste du ha kapitulerat och lämnat ifrån dig till Gud allt vad fikonlöv heter. Du kan hitta fikonlövet så att säga i ditt liv på ett annat sätt. Det hittar vi i första Moseboks fjärde kapitel. Där möter vi berättelsen om Kain och Abel. Och vi behöver kanske inte läsa den, utan bara notera detta, att Kain jämförde sig med Abel. Och den jämförelsen, den utföll till Kains nackdel, och det i sin tur förde med sig att Kain dödade Abel. Hur ska jag veta att mitt fikonlöv verkligen skyler min nakenhetsskam? Jo, det finns bara ett sätt ibland människor givet, och det är att jämföra sig med andra fikonlöv. Om jag ska verkligen få en härlighet genom det jag gör, eller det jag äger, eller det jag kan, eller det jag har, eller vad det nu är, så måste det smälla högre än andra. Du vet, om man har 100 000 i inkomst och bor i ett område där alla har 1 000 000 i inkomst, så lider man som ärlek. Fast man lika gärna kunde jämföra sig med genomsnittsbefolkningen i Indien och tänka att jag har en fantastisk härlighet. Men vi gör ju inte så. I vilket fall, vi jämför oss. Och du kan alltså se se fikonlövet i ditt liv genom att titta efter lite grann. Hur mycket jämför jag mig med andra? Hur mycket jämför jag mig med andra? Men ju mer du lider av jämförelsesjuka, desto större är risken att du pendlar kanske mellan ett tillstånd av högmod eller övermod och ett tillstånd av missmod eller avmod. Eller också bosätter du dig på ändra våning. Men du kommer in i ett läge där du har väldigt svårt att vara på samma nivå som människor omkring dig. Det är poängen i det. Fikonlövsjägaren vill alltid vara lite över. Därför det är där han känner trygghet. Att vara lite under ett tillstånd av outhärdlig smälek. Och utlösa genast en fantastisk klätteraktivitet som man ska kunna komma upp igen. Så den andra känner sig under och måste upp och så på det här sättet. Och det är ju en mekanism som förstör många äktenskap. Jag sysslar en hel del med att tala med äkta makar som kommer för själva. Och två äkta makar i kris, de har alltid laddat upp prestigen tills de har slagit huvudet i taket. Det är alltid prestigen som man måste övervinna först för att få upp äktenskapet på rätt kyl. Och ofta är det en anklagelseprestige man har emot varandra. Ibland kan det vara en väldigt missmodsprestige. Men prestigen är alltid det som hindrar våra relationer med varandra. Och det är också den som hindrar vår djuprelation med Gud. Prestige. Och jag stryker nu under att på samma sätt som vår fruktan för Gud kan bestå antingen i uppror. Nej, vår fiendskap mot Gud, förlåt, kan bestå antingen i uppror eller i rädsla för Gud. Så kan prestigen antingen bestå i övermod eller missmod. I båda fallen är det prestige, i båda fallen är det fiendskap mot Gud. Och problemet är aldrig löst genom att man pendlar från det ena läget till det andra eller tillbaka igen. Utan problemet är löst genom att alltsammans flyttas bort. När vår fiendskap mot Gud får röjas ut i våra liv så skapas istället en utgångspunkt av förtroende för Gud. Och när vårt fikonlös jagande får röjas bort ur våra liv så skapas istället utrymme för Gud att lägga in kärleken som en drivkraft i våra liv. Det är så väldigt många människor som försöker putta in Guds rike ovanpå. Så att säga, det som står Herren emot. Vi vill gärna ha påskdag i våra liv. Men långfredag vill vi inte riktigt så gärna ha. Men det blir så dålig påskdag om vi fuskar med långfredag. Det är bara så. Och därför så behöver vi både få se ordentligt vad Gud vill ge och vad Gud har gett. Men också, vi måste se detta för att verkligen låta Herren få utföra sin långfrida i våra liv. Att vi får bli lösta från jämförelsesjuka, fikonlövsjagande. Vår strävan att omge oss med en egen härlighet. Det här är också någonting som leder till ett sånt väldigt helande i våra liv. Att bli löst ifrån prestige. Därför prestige har alltid med ensamhet att göra. Kändisarna som har lyckats, du vet de här som går på glitterpartys, de är ju ofta djupt ensamma. Det är fler än Elvis Presley som dör i förtid. Det är en hög dödlighet i förtid i de här kretsarna av ensamhet. Men du vet att också de som hamnar i missmodsdiket lider av ensamhet. De vågar liksom inte gå in i relation med människor därför att man är så rädd för vad som ska ske. Man är så sårbar, både i överläget och i underläget. Så Herren kommer att liksom röja bort själva vår strävan efter att vinna en härlighet. Därför då är man inte sårbar längre. Jesus när han red in i Jerusalem. Folk jublade och la mantlarna på vägen och viftade med palmkvistar och hosianna Davids son och så vidare. Mindre än en vecka senare ropar de korsfäst, korsfäst. Samma människor säkert. Jesus var lika majestätisk när han satt på åsnan som när han stod inför Pilatus. Varken mer eller mindre. Vi ska inte säga att det inte rörde honom i ryggen, för det gjorde det ju säkert. Men det påverkade inte hans syn på sig själv. Och det är poängen i det hela. Jag tror han sörjde över människorna som stod och ropade korset. Han sörjde säkert redan när han red in i Jerusalem, för han visste vad som skulle komma att ske. Men ingen deras upplevelsen påverkade hans syn på sig själv. Och jag vill peka ut det här. Att om Herren får lov att börja lösa dig ifrån fikonlövstänkande till ditt liv, då kan han göra dig stabil. Därför att med fikonlövstänkandet så tar han bort människofruktan samtidigt. Han tar bort alla dessa ambitioner som bara tar tid och kraft och inte leder någon vart. Och som du så småningom bara kommer att uppleva leder dig till struntsak. Han kommer att göra att du satsar på väsentligheter, och han kommer att göra så att inte människors omdömen kommer att skada. Så att du kan gå igenom situationer som andra skulle uppleva som en outhärdlig förnedring och ändå inte drabbas av det. Som det står om Jesus, föraktad var han och övergiven av människor, men smärtornas man och förtrogen med kranket. Och att kunna gå in i en sån situation, vad skönt det skulle vara. Om Herren fick förvandla oss så att vi skulle kunna gå efter honom in i sådana situationer. För nu är vi så sårbara. Vi vågar inte gå ut och vittna om vår kristna tro, därför att vi tänker att ja, då kan ju hända att folk flinar lite grann. Ja, vad skulle det göra? Det kan väl inte vara så livsfarligt? Jo, för mig är det det. Jag tål inte att folk flinar. Älskade vän, då kanske du behöver bli lite löst idag. Ifrån diverse fikonlöv i ditt liv och diverse ambitioner att få lov att bli något, istället för att acceptera att du får dö bort ifrån dig själv. Jag har för min del genom lagen dött bort från lagen, och nu lever inte mer jag, utan nu lever Kristus i mig, säger Paulus. Vad var det som hade dött? Jo, det var prestigen. Jesus säger så här: ta på i mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Det här ordet saktmodig betyder egentligen prestigelös. Jag är prestigelös. Lär av mig. Bli prestigelös. Genom att leva tillsammans med mig, då ska ni få ro för era själar. Vad ljudligt. Det är så att säga ett Guds helande av syndafallet. Och det är så viktigt att detta får lov att ske innan Gud sätter resurser i händerna på oss. För du förstår, om vi fuskar med det här och Gud börjar vräka nådegåvor över oss. Du får en kraftgärningarnas nådegåva. Du kan hela vem du vill i stort sett, bara du lägger händerna på så här så flyger han upp och är frisk och så här. Ja, tänka dig att du har kvar fikonlustänkandet innan det där börjar. Du kommer att snava på dina egna fötter så du aldrig kan resa dig igen. Därför att du kommer att hamna i sådana frestelser att använda det här inte till Guds förhärligande utan till ditt eget. Så det kan du inte tro. Det här är så viktigt och det här är så ljuvligt. Och Gud vill så gärna göra det. Men aj, 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 vad vi springer runt i labyrinten för att slippa Guds hjälp på den här punkten. De flesta håller på livet ut. Vi kan vara otroligt uthålliga när det gäller att navigera undan till Guds hjälp. När det gäller att bli av med fikonlöv. Men det här är så viktigt. Därför du förstår. Om vi nu ser syndafallets skada. Som detta att människan blev blind för den faktiska, den djupaste, den egentligaste skillnaden mellan sanning och lögn. Och så blir människan fientlig mot Gud. Vilket alltså betyder att den fallna människan har en tendens att göra uppror emot Gud. Om inte annat så känner hon fruktan och misstro inför Gud. Man kan aldrig veta vad han kan hitta på. Och han ställer säkert inte upp och hjälper mig om jag kommer i klister för hans skull. Det är bäst att jag sköter det här själv. Eller som det brukar heta, nu kan vi bara bedja. Ja, Det är fiendskapen mot Gud. Det är också den som gör att vi kommer ihåg uteblivna bönesvar tills vi dör, men snabbt glömmer alla välsignelserna. Lova Herren min själ och förgät icke vad gott han gjort. Och det är köttets fiende. Och sen så har vi då fikonlövsjagandet. Människan, den fallna människans, den köttsliga naturens längtan efter en egen härlighet. Något som ska säga något om mig själv. Och det där är någonting som måste överges, måste dras ut med rötterna i våra liv. Därför att då kan Herren börja ge oss tillbaka den andliga synförmågan. Han kan lösa oss ifrån fiendskapen så att vi får ett förtroende för Gud. Och en trofasthet emot Gud istället för uppror. Och han kan lösa oss så att vi inte längre önskar leva till vår eget förhärligande, utan att våra liv bara får förhärliga.